Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag har varit med om några konstiga och oförklarliga saker. Men det här är en av de konstigaste. När jag var yngre bodde jag i ett gammalt hus från 1800-talet. Huset var indelat i lägenheter och jag bodde på övervåningen. På undervåningen bodde en kvinna som var född och uppvuxen i huset och vars familj hade byggt det. Huset var lite kusligt när hon var ensam hemma. Det var liksom ett högljutt hus med lite knarranden och dunsar ibland. Men det blev aldrig obehagligt. Det fanns några gamla möbler i lägenheten när vi flyttade in. Bland annat sängen i mitt rum. En dag fick jag för mig att möblera om och flyttade då på sängen. Samma natt när jag skulle sova fick jag känslan av att någon var i rummet och såg på mig. Men när jag såg mig om var det ingen där. Samma känsla dök upp i mina drömmar att någon tittade på mig när jag sov. Det kändes aldrig illvilligt eller direkt skrämmande, men det var obehagligt. Speciellt som jag aldrig brukar drömma om samma sak flera gånger. För varje natt blev känslan starkare och dessutom började jag drömma att någon satte sig i sängen hos mig och pillade mig i håret. Det kändes så verkligt att jag vaknade och såg efter, men sängen var alltid tom. Det började kännas rätt otäckt och jag fick en knut i magen när jag skulle gå och lägga mig. Det värsta var en morgon när jag vaknade och hade en fläta i håret som jag inte hade när jag la mig. När jag löste upp den föll en hårslinga ut och jag trodde först att jag råkat dra loss en bit av mitt eget hår. Men så såg jag att det var mycket mörkare än min hårfärg. Jag fattade inte hur den hamnat där eller var den kom ifrån och nämnde det för min granne. Hon ville se slingan med en gång så jag bjöd med henne in för att visa. När hon såg mitt rum insisterade hon på att jag skulle ställa tillbaka sängen som den stått så fort som möjligt. och så tog hon slingan och sa att allt skulle ordna sig. Jag gjorde som hon sa och drömmarna och känslan av att vara betraktad försvann samma natt. Vi pratade aldrig om det igen och tyvärr gick hon bort några år efter. Men jag undrade alltid om hon visste vad det var som var i mitt rum och hur hon visste hur hon stoppade det. Hennes bror har berättat att deras farmor hade en syster som dog ung och som brukade få håret flätat av sin mamma. Och han trodde att hon kanske hade sovit i samma säng som jag, men han var inte säker. Så här i efterhand är jag mest nyfiken på vad det var, men tycker fortfarande att det är lite otrevligt när någon pillar i mitt hår. Med vänliga hälsningar, Klara.
Jag heter Jenny.
Jag heter Linn.
Nu börjar spöktimmen. Gud, jag tycker att det är så creepy att hon hittar en annan hårslinga i sitt hår.
Visst är det?
Alltså, gud, jag rös. Åh, längs hela ryggraden när du läste
det. Jag tycker det är läskigt att det är så här, någon har flätat hennes hår också.
Ja, det är med.
Så läskigt. Men som ni kanske förstår så kommer vi prata om spökhus del 2.
Mm.
Hur känner du inför det?
Kul! Lite paranoid nu då, kanske, i och med att vi spelar in det här mitt i natten.
Ja, lite.
Så att jag sitter lite och sneglar över axeln för att se om det ska komma något spöke bakom mig.
Och jag har ju ansiktet direkt ut.
Genom glasdörren, ja. Så kul för dig.
Ja, tack så jättemycket. Det känns som att du finns där stöttande. Men i alla fall, i detta avsnittet så kommer vi ju, precis som förra gången, kommer vi mixa lite lyssnarberättelser från er. Och riktiga ställen. Men vi börjar i Sverige, eller hur?
Ja, det gör vi. Vi börjar till och med i Östergötlands län. I Ödeshög, på en plats i skogen, så ska det tydligen i slutet av en väg vara en slags upphöjning. Och på den här upphöjningen så ska det ligga en gammal husgrund och bredvid den här så ska det vara ett jättestort och gammalt träd. En plats som kallas Barnmödarkorset. Enligt lokalbefolkningen så ska det i slutet av 1800-talet ha stått ett hus här. Och i det här huset så ska en Anna-Stina Samuelsdotter ha bott. Anna-Stina sägs ha varit en prostituerad och sägs då ha blivit gravid flera gånger. Men när hon har fött de här barnen så har hon dräpt dem och hängt upp dem i trädet utanför.
Va?
Mm. Jätte hemskt verkligen.
Men gud! Var det som prydnad?
Nej, jag vet inte. Jag tänker att det var för att hon var galen, typ. Men jag vet inte varför hon hängde upp dem.
Jag tänker lite bara direkt till, du vet, när vi pratade om den här dockön.
Ja.
Lite så, tänker jag.
Mm.
I hemsökta platser.
Att det ser ut så, ja.
Ja, men lite så att det liksom hänger en massa barn.
Mm, precis.
I ett träd.
Men enligt någon så ska det vara det här trädet som på något sätt är roten till onda. Och som jag förstår att det ska ha påverkat henne på något sätt. Men det var ingen tydligare förklaring till det. Så det är lite osäkert.
Mm.
Men i alla fall så ska det här, de här barnoffren, eller vad man ska säga, de ska ha gjort så att alla grenarna på trädet har växt åt ett och samma håll. Men nu så ska det ha vandaliserat så mycket så att grenarna är liksom borta.
Mm.
Men i alla fall så har det ju varit mycket död och säkert lidande på den här platsen. Så att såklart så sägs den ju idag vara hemsökt. Det man kan höra om man är där är bland annat barngråt. Vissa säger även att de har sett ett ljusklot komma upp för vägen och försvinna in i skogen.
Mm.
Och det ska finnas någon berättelse om ett ungt par som av någon anledning bestämde sig för att tälta på den här platsen. Mitt i natten så ska de ha vaknat av ett öronbedövande barnskrik. Och de ska blivit så rädda att de panikslaget lämnat platsen och lämnat alla sina ägodelar och aldrig kommit tillbaka.
Okej. Okay.
Men det ska även vara ett rykte om att det ska vara någon så stark demonisk aktivitet på den här platsen. Och folk som besöker den sägs få så här rivmärken och få en huggande känsla i magen, bli kraftigt illamående och få en stark ångest. Och det här är då en väldigt känd hemsökt plats. Och bland annat Jocke och Jonna har ju varit där. Och när de är där så blir flera av dem, alltså de får rivmärken i nacken. Det är så jävla creepy.
Va?
Mm, och de klarar inte av att stanna kvar utan drar i därifrån.
Oj.
Mm, så det är riktigt läskigt.
Verkligen. Jag tycker att vi ska åka dit.
Ja, det borde vi göra. Vi sover där dock inte, tror jag inte.
Nej, jag tror inte heller det. Vi får köra någon livestream i så fall.
Ja, eller. Men jag tänker att vi stannar kvar lite i Östergötland. För att jag hade en berättelse till där. Det här är från ett ställe i Linköpings kommun som heter Ekenäs slott. Det är ett slott som har alltså byggts på väldigt, väldigt länge. Men slottet som står där just nu sägs ha börjat byggas på alltså 1640-talet typ. Och kring det här slottet så är det flera sägner och legender. Bland annat så är det en legend om en greve Maurits Wellink. Det här ska ha varit en liten, vad ska man säga, skum greve kanske. Han hade lite skumma affärer för sig eller vad man ska säga. Och tydligen så ska han ha haft några hemliga dokument som han akut kände att han måste göra sig av med. Det här slottet ligger liksom precis vid vatten. Den här greve Maurits letade då reda på Nisse som var en 10-årig drängpojk. Och han fick då Nisse att ro ut i sjön. Och sen så dumpar han ner dokumenten i vattnet. Nisse ro in igen. Men när Nisse kliver av båten så blir han överfallen av flera män.
Jaha.
Den här greve Maurits har då bett hans närmsta män att göra sig av med Nisse. För Nisse vet för mycket.
Nej, men stackars Nisse.
Ja, eller hur?
Varför kunde han inte ro ut själv?
Jag vet.
Jävla Maurits.
Jättekonstigt. Men i alla fall, de här männen slår och sparkar på Nisse som gråter och försöker få dem att sluta. Men de slutar inte förrän Nisse inte rör sig mer.
Stackars Nisse.
Det de här männen då gör, det är att de murar in Nisse i källaren.
Okej.
Okay. Och det här är alltså ett rum som inte öppnats än idag. För att det sägs att öppnar man det här så kommer en stor olycka drabba både slottet och dess ägare. Och många som har varit nere i källaren har beskrivit alltså en känsla av olust där nere.
Men vadå, det är ett rum i källaren?
Mm, eller ett litet utrymme i källaren där de liksom har lagt honom och murat in honom.
Okej.
För de skulle göra sig av med honom liksom. Jätte obehagligt.
Verkligen?
Mm. Det är den värsta historien därifrån tycker jag.
Ja.
Sen blir det lite mindre illa.
Ja.
För att innanför entrén tydligen på slottet så ska det hänga ett porträtt. Det här porträttet föreställer en kvinna som man kallar hönsagumman. Man kommer inte längre ihåg vad hon hette. Men hon ska ha varit någon tjänstekvinna på slottet. Så att bara att hennes porträtt hänger där är ju väldigt ovanligt. För man gjorde inte porträtt av tjänstefolk.
Nej.
Men man har hängt hennes porträtt där för att, nej men på något sätt hedra henne. För att hon sägs ha skyddat slottet 1719 när Ryssland invaderade Sverige.
Alltså hennes spöke?
Nej, när hon levde.
Va?
Ja, hon är asball. Då hade ryssarna i alla fall kommit in och gått in typ i Norrköping och grejer. Och bara plundrat och bränt ner grejer och bara helt förstört. Den här hönsagumman som då jobbade på Ekenäs slott hörde om att ryssarna var på väg. Så hon beordrade alla på slottet att gå ut och samla in alltså grenar och trä och grejer. Och sen la de det vid slottet och sen så tände hon eld på det. Så att när ryssarna kom så såg det ut som att slottet redan brann.
Jaha.
Och som att någon redan hade plundrat slottet. Så de tänkte att, ja vad synd. Och sen så gick de därifrån. Så hon räddade alltså slottet på så sätt. Cool ju, hon är alltså,
ja, älskar henne redan.
Mm. Så den här tjänstekvinnan räddade ju alltså det här slottet. Så på grund av det så får hennes porträtt hänga uppe än idag. Och idag sägs det då att hon håller ett öga på slottet och vilka som kommer in där. Och porträttet får absolut inte flyttas. För om porträttet flyttas så kommer slottet brinna ner.
Mm-hmm.
Det finns ytterligare ett spöke på det här slottet. Det är en grevinna Maria Klingspor. Hon sägs då besöka det här slottet den 2 maj varje år. Och just den 2 maj ska då ha varit hennes make Philips namnsdag. Och då finns det till och med ögonvittnen som säger att de har sett henne resa sig upp i sin grav på Örtomta kyrkogård och sen gå till slottet. Och personalen på Ekenäs slott måste då ha förberett kakor i hennes syrum. För annars så blir hon arg, slänger runt saker och får saker att försvinna.
Mm-hmm. Hon är väldigt noga med sina kakor helt enkelt.
Väldigt mycket kakmonster.
Ja.
Det är väldigt, väldigt noga det där tydligen. Och så finns det ytterligare ett barnspöke, så jag tycker att det här är lite extra obehagligt. Och hon finns tydligen på övervåningen. Den här lilla flickan ska heta Hedda och hon dog tydligen i tuberkulos när hon var 8 år. Och det sägs då att man från övervåningen kan höra hennes sista 7 lätta steg. Och sen hör man en duns från när hon trillade ihop och dog.
Nämen.
Ja visst är det sorgligt, jättesorgligt. Men Hedda är ofta på bra humör och letar oftast bara efter en lekkamrat. Och det sägs då att de flesta spökarna på det slottet är snälla. Men det var då lite lokalt och väldigt lokalt för Linköping i det här avsnittet. Men nu tycker jag att vi förflyttar oss utomlands.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Floridas mest hemsökta sjukhus sägs vara The Royal Hope Hospital. Och det här ligger i St. Augustine i Florida i USA. Tidigare hette det Our Lady of Guadalupe och stod mellan 1784 och 1821. Men sen byggdes det om och fick då det här nya namnet, Royal Hope Hospital. Idag är det här sjukhuset ett museum som man måste betala inträde. Och om du har betalat inträde så kan du gå in i de här rummen där skadade soldater från bland annat inbördeskriget kom för att plåstas om, opereras, kanske få ben eller armar amputerade och vissa till och med dött i de här rummen. Så väldigt naturligt så har besökare känt en känsla av oro och rädsla. Och många har svurit sig att sett bland annat sjukhussängar som har så här flyttat sig och åkt runt i rummen. Glas som har glidit längs bänkar utomhus. Vissa har känt lukt av svavel som från, men du vet, så här gammalt krut.
Mm-hmm.
Från typ kanoner. Vissa har hört fotsteg, tomma hallar och till och med hemska skrik från övergivna rum. Och det kanske inte är så konstigt i och med att detta är ett gammalt militärsjukhus.
Nej, verkligen inte.
Några besökare har till och med berättat att de har rörts av osynliga händer. Och då har de fått rivsår både på magarna och på ryggarna. Och de här rivsåren ska ha bildat läsbara ord.
Mm-hmm.
Bland annat så ska man ha kunnat läsa hjälp och olika ord på spanska. Så jävla obehagligt, tycker jag.
Jätte obehagligt.
Och såklart så tror ju då experterna att på grund av alla de här känslorna så är det extra hemsökt. Det är många som har fastnat på den här platsen helt enkelt. De kanske har gått över till andra sidan eller vad man ska säga på ett väldigt traumatiskt sätt. Och en del av deras själ har väl helt enkelt fastnat. Och de säger ju då att alltså det är skitsamma om de bygger om det här stället för att marken är så hemsökt. Så att det är liksom, det är strunt samma. Men inte nog med det. Man har dessutom hittat mängder av skelett när man bytte ut de gamla vattenledningarna. Och det här tros vara en gammal indiangrav. Och sådana sägs ju vara så hemsökta, verkligen.
Mm, verkligen.
Och det är ju lite som där vi sitter just nu. Det är ju en gammal munkgrav, helt enkelt. Vi sitter ju på Riddarholmen. Och mer om det här stället kan du höra i avsnitt 2.
Mm.
Så nu till de här rummen som är extra hemsökta och där det är mest aktivitet. Det första rummet är sorgerummet. Och här kan man hitta gamla verktyg som prästen använder för att välsigna döende och döda soldater. Och många säger att de har hört någon be, snyfta och gråta i rummet. Och här ska man då ha känt extra starkt av en slags förtvivlan och ånger. Nästa rum är operationssalen. Ganska givet kanske ändå.
Mm.
Här har man hört väldigt konstiga ljud. Föremål som flyttar sig och till och med skakar. Vissa besökare har sagt att det känns som att det är någon som har tagit tag i deras kläder. Och liksom klamrat sig fast för livet. Liksom.
Oh, fy.
Ja, och det kan man ju ändå tänka sig. Om det är någon döende soldat som ligger och kanske ska få sin arm amputerad. Alltså förstå den oron och rädslan.
Mm.
Och desperat liksom, hjälp mig. Det tredje rummet är vaktkontoret. Det här är det rummet som många säger att de har sett sängar glida runt i hela rummet. Och vissa säger att sängarna till och med har åkt in i besökares ben. Vissa har sett spöken röra sig förbi dem väldigt snabbt. Sen ska spöket ha stannat, tittat på dem och sen bara försvunnit. Det sista rummet jag ska prata om är apoteket. Här har många sett skuggor som har rört sig rakt in i väggarna. Man har till och med hört ljudet av en snyftande man. Och vissa besökare säger att det har känts som att osynliga armar har kramat dem. Och jag tycker det är så... Alltså jag kan ändå förstå det som jag sa innan, det här med att klamra sig fast och så. Det är så många känslor på det här stället. Och många som har gått över på ett väldigt dåligt och kanske snabbt sett. Och jag bara hoppas att de här själarna som har fastnat på den här platsen faktiskt kommer få ro någon gång.
Hej. Jag jobbar på ett äldreboende där många har dött, så det är kanske inte så konstigt ifall det skulle spöka där. Det finns ett rum där många konstiga saker har hänt. När man jobbar inom vården så har oftast den boende ett golvlarm samt ett larm vid dörren där vi klickar på olika knappar för att till exempel visa att vi är inne i rummet eller har lämnat rummet. En dag så stod jag i köket och gjorde smörgåsar. Plötsligt ringer det på mitt larm att någon rör sig inne på rummet. Jag tittar mig omkring och ser hur all personal är inne i köket. och den boende sitter vid köksbordet och halvsover. Sen ringer larmet igen och det står då lämnade rummet. Det var väldigt konstigt eftersom när golvlarmet går så måste man klicka på en knapp där det först står ankomst och därefter klicka på en knapp där det står lämnade rummet. Jag tror helt klart att det var någon där inne. En annan kväll när jag och min kollega jobbade på äldreboendet så skulle jag gå ut och ta lite frisk luft på balkongen. Klockan var runt 8 på kvällen och jag väntade på att få gå hem. När jag var klar började jag gå in och stängde igen dörren efter mig. Jag började gå i den mörka korridoren hela vägen ner till vardagsrummet. Då gick jag förbi det rum jag berättade om innan med larmincidenten. Jag kollade snabbt in i rummet och ser hur det står en gestalt. Med en lång vit klänning som håller på att vika i lakan. Jag vände blicken framåt och stannade tvärt. Jag började tänka efter och undrade om det var den andra personalen, så jag gick in för att se efter. Och ingen var där. Jag går ut i vardagsrummet och inser att hon sitter framför tvn. En dag så satt jag på jobbet och matade damen som bor i just det här rummet som jag har berättat om. Jag matade henne och helt plötsligt så säger hon att hon ser någon bakom mig. Jag vänder mig om men fattar ingenting. Är det någon bakom mig, frågar jag. Ja. Hon började gapflabba hysteriskt. Hon berättade att det var en lång dam som stod och marscherade på samma ställe. Hon pratade ingenting heller, sa damen jag matade. Efter det satt hon och var helt paralyserad utav händelsen och skrattade hysteriskt. Det var något fruktansvärt obehagligt att veta att hon kunde se en dam stå precis bakom mig, men inte jag. Hälsningar, M.
Tack för att jag får lätta mitt hjärta om mina upplevelser. De är fortfarande lite jobbiga att prata om. Detta blir ett långt mejl, men trots det är inte allt jag skulle kunna berätta. Jag förblir gärna anonym och namnen är fingerade. Staden där det utspelar sig stämmer dock. Det hela började redan på visningen av huset. Det sista huset på hörnet i en radhuslänga i bostadsområdet Anderstorp i Skellefteå. Jag var då 11 år och följde med min mamma på visningen. Mamma sa åt mig att kolla övervåningen och få förtur att välja vilket rum som skulle bli mitt. Något som jag, den ständiga mellansystern, var överlycklig för. Få välja först. Jag sprang upp för trappan och det är allt jag minns. Jag vaknar upp senare och får förklarat för mig att mamma och mäklaren hittat mig sittandes rödgråten i en av garderoberna i rummet som senare blev mitt. Jag hade suttit där, svarade inte på tilltal och var som avsvimmad. Mamma blev självklart förskräckt och ursäktade sig för mäklaren med att flickan är stressad över flytten. Vi fick huset. Rummet jag fick var det största sovrummet och där fanns 5 garderober. Jag använde bara en av dem. I resten förvarade sängkläder, gardiner och annat tyg. Rummet bredvid mitt hade min storebror Gustav och mittemot fick min lillebror Konrad bo. Det dröjde inte länge innan jag förstod att något inte stod rätt till. Trots det stortrivdes jag. Så här stort hade vi inte bott på flera år. Några dagar efter att vi landat i vårt nya hem ska jag inviga duschen på nedervåningen. Mamma hade satt upp ett nytt violfärgat draperi. Jag ställer mig i duschen, slår på vattnet, förargas över hur det verkar omöjligt att få till en bra temperatur. Det växlar mellan iskallt och hett. Jag skruvar och skruvar, samtidigt växer en stor obehagskänsla i mig. Det är någon som tittar på mig. Det står någon i hörnet och tittar på mig. Känslan var så stark att jag kunde ta på den. och just när jag får till en jämn temperatur på vattnet så slits draperiet ner. Inte ring för ring, utan hela stycket. Jag reagerar blixtsnabbt, skrik av chocken, kylan och rädslan. Springer spritt språngandes näck ut från badrummet och upp på mitt rum. Mamma som satt i köket hänger inte alls med vad som hänt. Hon går in i badrummet och stänger av duschen och går sen upp till mitt rum. Gumma, vad är det som har hänt? Jag ligger under mitt täcke och kippar efter andan. Vad fan var det som hände? Mamma, draperiet. Draperiet. Vad är det med draperiet? Såg du inte? Det slets ner. Sista meningen pep jag fram mellan tårarna. Mamma tittar förbryllat på mig och går sen ner. Hon kommer inte upp igen. När jag senare på kvällen möter henne vid kvällsfikat ser jag draperiet ligga ihopvikt på en köksstol. Vi pratar inte mer om det. När vi satt i köket och fikade hörde vi toadörren knarra, som att någon öppnade den. Min då 7-åriga lillebror reagerade inte på det, men jag och mamma byter menande blickar till varandra över bordet. Jag och mamma hade pratat lite om våra upplevelser i huset. Mamma hade mest upplevt hur kristallkronan i köket svajade. Dörrar öppnades och stängdes. Ljud från besticklådorna mitt i natten och steg. Steg utanför hennes rum. Ibland hur någon sprang upp och ner för trappan. Det verkade vara jag som fick ta de värsta upplevelserna. Och under ett av våra samtal berättade mamma för mig att det berodde på att jag måste vara mer öppen än henne. Detta gjorde mig varken rädd eller förvånad. Jag tyckte det verkade spännande då jag alltid varit intresserad av det paranormala och har känt av energier ända sedan jag var liten. Under detta samtal var det bara hon och jag hemma och vi satt ner i köket. När mamma började berätta om vad det betydde att vara öppen så började kristallkronan svaja. Inte som att det blåste, utan som att någon höll den under kontroll och förde den fram och tillbaka. Bara en stund efter hörs en öronbedövande smäll från övervåningen. Vi flyger upp från våra stolar och kutar upp för trappan. Smällen hade kommit från min storebrors rum och vi båda tänkte, helvete, nu har Gustavs tv åkt ner i golvet. Gustav har alltid varit först med det nya inom teknologi och när vi flyttade hade han skaffat en stor plasma-tv som stod på en ny bänk. Jag är dålig på det här med tum, men det var en enorm tv. Så vi öppnar dörren till hans rum. Ingenting är orätt, allt ser ut som vanligt. Men vi känner starka obehagskänslor och mamma viskar, har du också ont i huvudet? Jo, det hade jag. Vi kollar runt i de andra rummen, men allt är som vanligt. Vi börjar gå ner för trappen igen, men kommer bara halvvägs då samma smäll kommer igen. Öronbedövande, det kändes som att hela huset vibrerade. På 2 röda sekunder är vi uppe igen, snabbt till Gustavs rum, öppnar dörren. Det vi bevittnade kan jag fortfarande inte greppa. Vi öppnade dörren till hans rum och tvn är roterad. Den står bak och fram. Skärmen är nu riktad mot väggen. Jag tror att mamma ska svimma. Hon tar tag i dörrkarmen och lutar sig mot den. Jag nästan känner hennes knän skaka. Själv står jag bara och stirrar. Hur fan gick det här till? Vi hjälptes åt att vända tillbaka tv när chocken hade lagt sig, ständigt följda av obehagskänslorna. En energi som bevakade oss med arga ögon. Vi var inte välkomna i det rummet. Jag ska berätta om en sista sak. Något som jag fortfarande förbryllas över. Jag hade köpt en rund väggspegel på loppis, cirka 30 cm i diameter. Glaset satt i en vitmålad träram och hängde ovanför min byrå. En kväll märkte jag att glaset trillat ut från ramen. Det hade inte gått sönder så jag tänkte spara den för att senare laga den. Av säkerhetsskäl, då både en klåfingrig lillebror och katter fanns i hemmet, la jag spegelglaset i garderoben längst in i mitt rum där mamma förvarade sänglinnen. Jag la glaset mellan högen. Där kommer ingen åt glaset och risken för en tappad glasskiva är minimal. Samma natt ligger jag och sover med sällskap av min katt Ville. Klockan var runt 02.20 när vi båda vaknar abrupt av en smäll. Yrvaket tittar jag runt i rummet och ser detta spegelglas ligga på golvet mitt i rummet. Jag bara tittar på den i några sekunder innan jag somnar om. Jag föll snabbt in i en sömn full av drömmar. Det var drömmar om speglar, portaler och barn. När jag vaknade morgonen efter hade jag hunnit glömma bort nattens händelse. Så när jag ser den runda glasskivan på golvet blir jag oerhört förvirrad. Jag la den ju i garderoben längst bort. Mitt emellan en hel hög med påslakan och överkast. Jag kommer ihåg den höga smällen och blir då ännu mer konfunderad. Hade någon tagit ut glaset och drämt ner den i golvet hade den ju gått i 1000 bitar. Men inte en skråma. Inte ens trasiga kanter. Jag sitter kvar på sängen och bara stirrar. Detta var en vardagsmorgon så jag skulle iväg till skolan och mamma kom upp och kollade om jag var vaken. Det första hon frågar är, vad var det som smällde i natt? Hörde du det? Men skojar du, jag vaknade upp av att bara ringde i öronen. Jag pekar mot spegeln och berättar vad som hänt. Jag berättar även om drömmarna jag hade och mamma tappar all färg i ansiktet. Kan den där spegeln vara en portal? Frågar jag, osäker på vad en portal riktigt innebär. Gumman går ner och äter frukost och fixar mamma spegeln. När jag kom hem från skolan var spegeln borta. Som sagt finns det 1000 andra upplevelser. Jag såg de som var där i huset. Det var 2 barn och en äldre herre. Och de blev till slut fysiska mot oss. Vi bodde där i 2,5 år, vilket är helt sinnessjukt med tanke på allt som hände. Men mamma älskade huset. Det var som hennes förlorade dockhus. Tyvärr med 3 ovälkomna gäster som inte var beredda att ge sig av. En anonym lyssnare.
Nu här allra sist i det här avsnittet så förflyttar vi oss till Australien. Vi förflyttar oss till Beechworth Asylum. Det här är ett nedstängt mentalsjukhus som grundades år 1867. Det har senare blivit känt som Mayday Hill Lunatic Asylum. Det här gamla mentalsjukhuset ligger i staden Victoria och det är bara några timmar från Melbourne i Australien. Mayday Hills har 1200 sängar. Och när det var igång så var det ungefär hälften kvinnor och hälften män som bodde här. Det stängdes 95 och hade då varit öppet i 128 år. Och man tror att över 9000 patienter har dött här.
Va?
Så det är väldigt, väldigt många.
Åh, jäklar.
Jag läste på något ställe att det här är ett av de mest hemsökta ställena i Australien. Och någon påstod till och med att det är den mest hemsökta vårdanstalten i världen.
Ja, det kan jag nog faktiskt tänka mig. Om det är 9000 personer som har dött där,
ja.
Då är det ju ganska stor risk eller chans beroende på hur man ser det, att det är någon som har fastnat.
Ja, verkligen. Det här mentalsjukhuset var ju öppet under en tid när man, jag vet inte, men såg ner på psykiskt sjuka kanske. Hamnade man här så var det väldigt svårt att komma därifrån. Det var alltså väldigt få som blev intagna som någonsin fick lämna. De flesta dog på det här mentalsjukhuset. Och allt som behövdes för att du skulle hamna på det här mentalsjukhuset, det var en förfrågan från en missnöjd släkting och en signatur från en läkare som inte ens har behövt träffa dig och ställa någon diagnos.
Nej.
Så det krävdes inte supermycket för att du skulle råka hamna där.
Men vadå, så min farmor kan ha gått till en läkare och bara, hej, kan du skriva in mitt barnbarn, för hon är lite konstig.
Ja, typ.
Jag tyckte hon hade en ful tröja på sig.
Men det är väl om du beter dig konstigt.
Ja.
Alltså många som hamnar där hörde väl inte riktigt hemma där egentligen.
Nej.
Det här var ju också en tid innan medicinering som var riktad på psykisk ohälsa då hade introducerats. För det var först på 50-talet som det kom. Så att när det här mentalsjukhuset var igång så använde man ju bland annat så tvångsjackor och elchockar. Och elchocker just var ju någonting som användes väldigt, väldigt mycket. Det ska till och med finnas historier från det här mentalsjukhuset som pratar om att de hade så här någon typ masselchock. Alltså att de typ chockade alla patienter som var på det här stället samtidigt.
Jaha, vadå, hur då?
Alltså de hade ett sånt rum där de gjorde det. Så då tog de väl in massa och bara körde alla typ på en gång. Så nej, var det klart sen. Typ. Och de här elchockerna är ju verkligen en alltså chock för kroppen. Därför namnet elchock liksom. Och när man fick de här elchockerna så kunde två saker hända. Antingen så kastades kroppen bakåt. Eller så blev det att den krampade inåt i typ någon sån här fosterställning. Men oavsett vad så brukade ju ledband brista, ben bröts ofta, alltså ben i kroppen, och tänder krossades. Så att fatta allt lidande som har varit på det här stället.
Men fy. För att de har bitit ihop så hårt då antagligen.
Ja, man skakar väl liksom när man får elchocken så att de tänderna liksom krossas.
Typ. Och gud, jag fick en rysning i hela kroppen.
Mm, jättehemskt. Det här mentalsjukhuset har ju självklart väldigt många spöken där idag. Och jag har bara ett urval av dem som finns här. Men bland annat så ska en man vid namn Jay Kelly ha suttit på det här mentalsjukhuset. Han ska även skrivit sin signatur i det rummet som han bodde i. Den här mannen fick ett straff på 15 år efter att ha bränt ner sin svägerskas hus. När han kom till det här mentalsjukhuset så ska han faktiskt ha varit rätt normal. Men när han väl lämnade så var han typ helt nerbruten och han dog sen på ett sjukhus. Han i alla fall sägs då kunna ses i sitt gamla rum nu idag. Han brukar då ses när han går runt eller när han slår i väggarna. I samma rum så kan man höra ett maniskt skratt. Och objekt kan ses flyga omkring innan de flyger in i väggen. Ett annat spöke som sägs bo här, det är spöket från en kvinna. Den här kvinnan kastades tydligen ut från ett fönster på grund av ett paket cigaretter. Det var alltså någon annan som ville ha henne sig. Tog dem, puttade ut henne.
Men, okej.
Okay. Den här kvinnan var judinna, så den enda som fick flytta hennes kropp var en rabbin. Problemet var att rabbinen var 2 dagar från det här mentalsjukhuset, så hennes kropp fick ligga där ute på marken utanför fönstret i 2 dagar innan den blev bortförd.
Åh, men fy fan. Det måste ha börjat lukta och grejer.
Ja, man tycker det. Jättehemskt.
Och gud, det är ju ganska varmt där också.
Mm. Och mycket insekter.
Ja. Usch.
Det finns ytterligare 2 patienter som jag vill nämna som sägs spöka där idag. Den ena är Tommy Kennedy. Det här var en väl omtyckt patient som tydligen dog i köket där han jobbade. Och folk som idag besöker det här mentalsjukhuset kan känna när de är liksom i hans område hur någon drar i ens kläder eller typ petar en i revbenen. Och då sägs det vara han. Och den sista vuxna patienten som jag tänkte prata om, det är en man som försvann ute i trädgården. Personalen letade och letade och letade men kunde inte hitta den här mannen. Han var spårlöst försvunnen. Flera veckor gick. Och det var tydligen så på det här mentalsjukhuset att de hade en hund. Alltså som tillhörde sjukhuset typ. Och flera veckor efter att den här mannen hade försvunnit så hittades den här hunden när han satt och tuggade på ett människoben.
Åh, fy fan vad
fint. Mm, eller hur? När personalen började leta kring det här benet så visade sig att mannen låg i ett träd ovanför. Den här kroppen hade då blivit så illa nedbruten att benet typ hade gått av och trillat ner.
Varför låg han i träd?
Han hade väl klättrat upp där. Och sen hade de inte hittat honom.
Nej, men,
superkonstigt.
Förlåt, jag skrattar, men kunde han inte klättrat ner igen?
Nej, jag vet, men han kanske klättrade upp och typ fick en hjärtinfarkt eller något. Man vet ju inte.
Sant, ja.
Den här mannen i alla fall har ju också setts då i trädgården. Och man ser ofta honom tidigt på morgonen. En av de mest kända spökena på det mentalsjukhuset, det är husmor Sharp. Alltså en kvinna som har jobbat där. Henne brukar man se gå runt i korridoren och liksom kolla till sina patienter. Hon ska även ha varit väldigt, väldigt fin, för tydligen ska hon ha haft väldigt mycket medlidande för sina patienter för att vara på den tiden. Och hon satt ofta med patienter som alltså hade precis blivit elchockade och mådde väldigt dåligt. Så hon verkar ha varit jättefin kvinna. Men då, förutom de här vuxna spökena så finns det även barn. För tydligen så ska det ha funnits en barnavdelning på det mentalsjukhuset. Så är man på besök här så kan man bland annat höra barnskratt. Om man då försöker följa de här ljuden så kommer man inte hitta någonting. Ett känt spöke, det är en liten flicka som är i ett rum som kallas Reaction Hall. Det här är ett ställe där patienterna kunde sjunga, spela musik och spela teater varje söndag. Den här flickan ses i alla fall i det här rummet idag. Och då kan man se henne riva på väggarna och liksom, du vet, klaga. Hon är även känd för att desperat försöka kommunicera med kvinnor som är på besök.
Mm-hmm. Varför det?
Nej, hon vill väl ha hjälp eller något, antar jag. Men man förstår ju inte vad hon vill. Bara att hon kommer emot den, typ. Och det sista spöket jag tänkte prata om här, det är ett spöke som en familj som har varit på en spökvandring där för några år sedan har berättat om. Det var alltså två föräldrar och de var där med sin 10-åriga son. Plötsligt så ser de att deras son står och pratar för sig själv. Mm-hmm. Så de går fram till sin son och frågar vem pratade med. Och då säger sonen att han pratar med en pojk som heter James som då bor där.
Mm-hmm.
Men förutom allt det här så är det ju det här vanliga, man hör skrik i hallarna. Det är dörrar som öppnar sig själva. Vissa besökare som kommer dit kan plötsligt känna sig väldigt sjuka. Och du vet, allmänt så här dålig känsla. Andra har sagt att de blir bitna och rivna när de kommer in i mentalsjukhuset.
Oh.
Och sen allmänt lite spöken som ses i fönster och sånt där. Som det brukar vara.
Sånt trevligt.
Sånt trevligt.
Ja.
Idag ska det här tydligen vara ett campus, alltså för ett universitet. Och även ett hotell och ett konferenscenter. Så vill man åka dit så kan man göra det.
Mm. Det låter jättebra. Ska vi boka flygbiljett?
Ja, det gör vi. Se om vi kan få prata med den lilla flickan kanske.
Ja, eller James eller den där husmor Sharp.
Ja, hon verkar trevlig.
Ja, jag vill gärna prata med han vars ben börjar trilla ner.
Fråga vad han gjorde i trädet.
Ja, han kan hitta någon så här skattgömma där uppe eller någon liten söt fågel som han satt och klappar på.
Möjligt, möjligt.
Men det var det för spökhus del 2.
Mm.
Som vanligt så finns vi på Facebook där vi heter Spöktimman. Vi har, som vi brukar säga, världens bästa Instagram.
Mm.
Där vi lägger ut massa läskiga bilder. Massa spökbilder som ni har tagit, som vi hittar på internet. Vi ger er en massa tips på till exempel filmer och grejer. Och ni får höra senaste nytt från vad som händer med podden. Och dessutom så har vi en ganska nystartad Snapchat.
Mm.
Och där heter vi också Spöktimman.
Sen har vi mejlen, spooktimmenpodcast@gmail.com. Har du en längre berättelse eller något du varit med om som du vill dela med dig av till oss, så skicka gärna dit. Sen har vi även vår hemsida, www.spooktimmen.se. Förutom det här så har vi ju Patreon. Om du går in på patreon.com och söker på Spöktimmen sitter oss. Och sen har vi även Swish. Numret dit är 123 291 803.
Tack för att du har lyssnat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.